Du lyssnar på Expressens podcast Hockeypuls med mig, Adam Johansson. I veckans avsnitt.
Jag tycker kanske att nu är jag part i mål i och med att jag också har fått sluta, så att säga. Nu är det 5 år sedan, men att man kanske gör sig av med de rutinerade domarna för tidigt. Men det hände då på den tiden när man fick ge dem 10. Så var det ju lagkompis eller tränare som sa: fy fan vad bra att du satt han på 10, jag är så trött att höra han. Men det kanske inte folk tror, att de spelare som vi hade problem med, om man säger så, var kanske också problem i lagarna. Sen kom han tillbaka när läkaren några timmar senare och sa att nu ska vi bara sy ihop han och så får ni komma in och säga hej då. Och sen på söndag morgon stängde de av alla maskiner och han vaknade aldrig mer. Det var ju ganska många år sedan, kommer jag ihåg, Fredrik Bremberg, Djurgården, gick ut i tidningarna och sa, och jag ser också nu och då fotbollsspelare som går ut och säger: nu får ni supporta, sluta och kasta skit på oss och våra familjer, för vi vill inte höra sånt här. Och som domare tänker man, ja visst, men välkommen till våran värld. När jag träffade min fru 95 så frågade jag: orkar du att jag dömer 5 år till? Och det vart liksom 20 år till.
Om jag ber dig som lyssnar tänka på en hockeydomare, så är det mycket möjligt att det är Thomas Kuben Andersson du föreställer dig. Och i ärlighetens namn är ju inte det särskilt konstigt, för Kuben dömde i, lyssna nu, 26 år, 1104 matcher, 5 VM, 1 OS, 3 JVM och ett flertal SM-slutspel. 4 år fick han också guldpipan som delas ut till landets bästa domare. Men 2015 tvingades han lägga domarpipan åt sidan. Och nu, 5 år efter karriärens slut, gästar han Hockeypuls för att prata om domaryrket, sortin ifrån den, livet i stort och hur han följer hockeyn idag.
På elitnivå, inte lika mycket som förr såklart, men vi på Bilmetro här har ju en loge, så att vi går ju den. Nu har man börjat fått gott i logerna också, så det kanske blir något besök före jul i alla fall. Däremot så är jag ju ansvarig för Division 1-domarna här i regionen, så att de följer jag ju. Inte slaviskt, men jag följer dem såklart och stöttar dem.
Och innan vi ska prata din karriär och ditt liv och ishockey i stort, så måste jag säga det till alla lyssnare: vet ni vilken vardagshjälte Thomas Kuben Andersson är? Vi sitter alltså på Bilmetro, som Kuben är inne på. Och precis innan vår inspelning ska starta så blir det sånt ljudstrul för min del. Det är en av kablarna här som har gått sönder faktiskt. Men då i regnet så åker vi in till Gävle centrum, in på Kjell & Company, och så handlar vi 2 nya kablar. Och så nu sitter vi här 45 minuter senare. Det är ju fantastiskt, Kuben.
Vi löste det också.
Ja, men vardagshjälte, är det ett epitet som du köper in på, eller?
Ja, vardagshjälte kan man väl faktiskt säga så. Det tycker jag alla domare är. För utan domare så blir det ingen idrott.
Exakt.
Så det kan jag tycka att vi är vardagshjältar, ja.
Men relationen till ishockeyn, hur skulle du säga att den ser ut 2020 idag för din del? Du säger att du följer den, inte slaviskt, men ändå på distans och ibland på nära håll när man väl får släppas in på hockeyhallarna.
Ja, precis. Det har blivit lite annorlunda år. Så att det är ju inte, man får ju inte gå på matcherna om man inte har någon liksom direkt anknytning till domarna på elitnivå. Det har inte jag längre. Så det är ju synd förstås. Då skulle jag ju följa det med. Men ja, såklart tittar man ju på tv när Brynäs spelar kanske, eller någon. Ja, det är väl mest det. Men som sagt, ja, det är en konstig säsong. Tomma läktare, det är inte alls samma sak att gå på hockey längre. Hoppas att de kanske kan lösa det på något vis. För att jag menar, hur den är så är det ju fullsatt på Varbo köpcenter när de handlar kläder och allting sånt där. Men det kan vi inte, behöver inte gå in på
Nej,
idag.
Jag tror många andra har vevat kring det där. Men du känner att intresset slash passionen kanske slocknar lite just på grund av hur det ser ut då?
Ja, men lite grann så. Passionen finns ju där naturligtvis i kroppen. Det har man ju haft i... Passionen för sporten är ju det, är det som har gjort att man också har varit en hockeydomare. Men det är klart att det fanar lite med åren. Man har inte samma kontakt med elitnivå längre, även fast man försöker hålla kvar. Men som sagt att ja, situationen med covid och allting gör att det blir lite svårt att hänga med också.
Men du, det är ju några nya bedömningar som det alltid är inför varenda säsong. Men det känns som att det har snackats väldigt mycket kring det här krafttaget som har tagits mot slashingar och hur man boxar ut som försvarsspelare. Och det vi har även sett flera spelare fått böter för att de har använt utrustningen fel, och då har det varit kopplat till halsskyddet då. Jag tycker att du med din bakgrund och ändå den profil du har som tidigare domare ska få tycka till lite här vad du känner kring de här två bitarna. Om vi börjar med halsskydden. Spontant så känns det ju som att det är väl bara använda halsskyddet på rätt sätt.
Och... Ja, men vad fint att du säger det. För att det här, när det här kom för x antal år sedan, kanske 10, halsskydd, tandskydd har det alltid fuskats med. Och jag fattar inte varför det ska vara så svårt. Men nu tycker jag ändå att hockeyligan till slut har tagit sitt ansvar och se till så att de använder på rätt sätt till slut. Men det har tagit alldeles för lång tid. Men bättre sent än aldrig.
Men har man daltat med frågan? Eller?
Absolut.
Ja, på vilket sätt?
Ja, att man inte har varit hård nog. Man har bett oss domare ta tag i problemet genom att åka runt som dagens fröknar och säga åt folk att sätta på tandskydd och sätta halsskydd riktigt och spänn hakremmen. När det kunde ha skett från högsta ort direkt och sagt att ni får böter om ni inte gör det på rätt sätt. Och det har äntligen hänt. Och du ser, de sitter där nu. För de är lite snåla också.
Jo, men det är klart att det smärtar när man får 5 000 ja, eller 10 000 kronor i böter för att man hade halsskyddet lite snett.
Ja,
eller så.
Såklart.
Men med tanke på de ödesdigra konsekvenser det kan bli, så känns det ju fullt rimligt att man använder utrustning på det sätt som det ska göras.
Ja, och om jag satt som sportchef i en elitförening eller i vilken förening som helst. Jag betalar jättehöga löner till de flesta av dem och de inte kan bära den skyddsutrustning. Vi tar som ett exempel, kommer in på en byggarbetsplats, du kommer inte in på en byggarbetsplats utan hjälm och skyddsvets idag. Så att jag menar, det handlar ju om skyddsutrustning. Och en spelare som inte använder tandskydd riktigt, han får pucken eller någon klubba i mun, det blir massa kostnader, och skulle försäkringsbolagen sätta hårt åt så skulle de säkert inte få ut några pengar heller.
Den andra biten då, slashingar och att boxa ut, det var ju faktiskt så att spelare och ledare drev på den här förändringen, att man skulle vara hårdare i bedömningen inför säsongen. Men ändå har det klagats väldigt mycket på håll och kanter, alltså dels från experter men även från lagen. Hur ser du på det här? Många menar ju att nivån kommer höjas allt eftersom säsongen går, att det inte kommer vara lika nitigt som det är just nu kring slashingar.
Nej, och jag skulle väl kanske tycka också att jag hoppas på att det blir en liten bättre... Det är svårt att få alla domare att döma lika. Men jag kan ha sett några utvisningar som jag tycker att det inte borde vara utvisningar. Och jag hoppas att man kan likställa det på ett bra sätt. Så att, för det är inte lätt för domarna heller att... Vad är hårdhetsgraden? När ska jag ta en utvisning? Alltså, när du slår upp emot handskarna, självklart utvisning. Men när du slår ett slag på klubban ner mot pucken. Ja, det finns mycket värre saker som jag skulle tycka av utvisningen. Då tänker jag mycket på tacklingar mot huvud, axlar och så här, som kan ge riktiga skador. Så att jag hoppas att just det med slashing, att han kan komma till en liten bättre nivå.
Just kring det här med din långa erfarenhet, tenderar det att skifta allt eftersom säsongen pågår i nivå sett till hur domarna dömer där ute?
Ja, lite uppåt har det väl alltid varit. Det hårda åtstramningar i början på säsongen, och sen hittar man kanske en bra linje efter en kvarts säsongen och sånt här, och försöker väl hålla den. Men sen också, ju närmare slutspel man kommer, ju tuffare blir ju spelarna, ju mer går de in i sina tacklingar och attackeringar, om man säger så. Så att där höjs väl domarnas, vad ska man säga, nivå också. Just att verkligen vara säker på att det är utvisningen du tar den, så att det inte kommer några fjantiga, löjliga grejer. Nu vevas ju repriserna i tid och otid, tänkte jag säga, så man blir avslöjad också. Så att just att få bort de här billiga utvisningarna kan ju ibland göra att man kanske släpper lite för långt istället.
Kvaliteten på domarna här och nu, hur skulle du säga att den är?
Bättre förr, kan man säga så? Ja. Nej, skojar bara. Nej.
Under din prime, alltså, ja, då nådde vi toppen.
Ja, exakt. Nej. Nej, men vad ska man säga? Kvaliteten, överlag så tycker jag att det är bra. Jag tycker kanske att nu är jag part i mål i och med att jag också har fått sluta, så att säga. Nu är det ju 5 år sedan, men att man kanske gör sig av med de rutinerade domarna för tidigt. Det kommer in alldeles för många nya som, lika som när jag gick upp i SHL eller elitserien som hette då, trodde att jag var bäst. Trodde att jag var lika bra som Dag Olsson och Börje Johansson. Men det vet man inte förrän några år senare att så var inte fallet. Man kanske tog den här utvisningen exakt likadant. Men det är så mycket mer än att bara ta utvisning, att vara domare. Just det här att ha kommunikation med spelare och ledare. Att du vet vilken du är. Vet hur du dömer. Och sådana här saker. Så att jag tycker att SHL och även Allsvenskan, det tas upp för fort. Man hinner inte bli bra på sin nivå. Jag tycker att man ska vara bra på division 1 nivå, få några år där innan man går upp i Allsvenskan. Samma sak där, få några år i Allsvenskan fast att du verkligen har någonting att stå på när det blåser. Det finns domare som har, både domare, huvuddomare och linjedomare, som har gått upp för fort och ställs inför såna svåra situationen med lag, spelare, ledare, publik, att du slutar. Och då tycker jag att man ödslar med domare som kan bli, om man säger, bra i framtiden.
Men nu tassar du in på ett område som man kanske skulle kunna klassa som att du känner att det finns en åldersdiskriminering i Hockey Sverige. Och även en annan gren här då, är att det kanske inte finns tillräckligt mycket kompetenta domare för högsta nivån i Sverige. Om du ska grena ihop de här två bitarna.
Jo, men lite grann. Jag tycker att du är inne på rätt spår där. Alltså, kompetenta domare kommer ju alltid att finnas. Men när du går från tredomars system med en huvuddomare till två domare, så är det klart som 17 att det behövs flera domare, och de får inte samma tid på sig att bli bra på sin nivå, som jag brukar säga. Och det med åldersdiskriminering, jag vet att jag pratade med Tommy Sjödin om det här för många, många år sedan. Här i Sverige fick man oftast frågan, hur länge ska du hålla på, när ska du lägga av då? Medan kanske, som han berättade borta i NHL, där säger de, vad kul att du fortsätter ett år till. Och tittar man på NHLs domare, så är ju de som dömer finalerna oftast 50 plus domare. De har skaffat sig kanske 15-20 års erfarenhet i NHL och dömer den ligan, och spelarna vet vilka det är, ledarna litar på dem. Så att där, med lite om risk för att jag är part i mål i och med att jag sitter här och själv fick sluta när jag var 52, så tycker jag att de borde ha, det är inte bara mig det handlar om, utan det är flera andra domare som har slutat de sista åren med mycket erfarenhet. Christer Erking, Ulf Rönnmark, Marcus Winneborg, Patrik Sjöberg nu sist, ja. Också alldeles för tidigt. Så att,
men kan det kanske till och med finnas ett syfte att bibehålla de äldsta domarna i branschen? För som du är inne på, när det blir ett fyrdomarsystem, så kommer upp yngre, mer orutinerade. De kanske behöver gå med en mentor en säsong, två säsonger, för att lära sig, men farten, bedömningen, kvaliteten. Ja. Det är så många parametrar i det här, så att nu kanske jag ställer mig i din ringhörna här också. Men det kanske är väldigt viktigt för de här oetablerade att ha en Thomas Kuhn Andersson bredvid sig.
Ja, men jag tycker att du är inne på helt rätt spår. Det är kul att du förstår vår verksamhet, tycker jag.
Hoppa in i den direkt.
Ja, men precis. Nej, men det är lite så. Och det är såklart mycket enklare för en ny domare att, om du kommer upp och dömer med en erfaren domare, än att du ska döma två stycken som helt spritt ny. Då kan det bli, som jag tycker, väldigt konstiga bedömningar, och utvisningar som inte finns blir helt plötsligt utvisningar. Dömer du med en erfaren kille, så har man chans att prata ihop sig. Sen ska det vara rätt erfaren kille också. Det finns säkert de som är äldre som inte bryr sig alls om de yngre, och då slår det ju fel förstås. Men det är ju en annan sak i det hela.
I Sverige så finns det ingen maxgräns, som jag förstått. Nej. För hur gammal du kan vara och döma där ute. Mm. I Internationella ishockeyförbundet så pratade du lite innan här om att där har de satt gränsen till 50.
50, ja. Mm.
Men varför blev inte du mer längre, alltså mer långvarig?
Långvarig, jag var 26 år, så det var ju 20 år längre när jag träffade min
fru. Men du
fru,
förstår vad jag menar.
Ja, jag fattar vad du menar. När jag träffade min fru 95 så frågade jag, orkar du att jag dömer 5 år till? Och det var liksom 20 år till. Så att, men ja.
Blev du petad?
Ja, jo, så var det ju. Var ju när Peter Andersson var domaransvarig, så ville han sätta sin prägel på sin trupp då. Och i den vevan så fick ju Christer Lärking sluta året före mig, och sen fick jag och Marcus Winneborg sluta då året efter då. Så då kan man väl säga att jag var petad. Så jag fick väl chansen att säga att jag slutade själv, men det spelar ingen roll, det var ju som det var.
Det här samtalsämnet leder in oss på nästa segment. Ja, för att jag gick lite händelserna i förväg där. Nu är vi inne i maxpuls, och där kommer det levereras 3 snabbfrågor och även fördomar om min gäst Thomas Kuben Andersson. Och en av fördomarna är faktiskt berör lite det vi pratade om alldeles nyss. Men jag tycker vi inleder med snabbfrågorna. Vad känner du om det?
Kör på.
Yes. Bästa domaren i Hockeysverige?
Micke Nord.
En okänd talang?
Får ofta fisk när jag fiskar.
Okay. Ditt sämsta respektive bästa köp?
Oj, jag har många dåliga såna här blocket köp okay. Genom åren. Det sista köpet jag gjorde nu var en sommarstuga som det var ett bra köp. Ja, bästa köp, det var nog när vi köpte sommarstugan vid Ladeholmen Forsbacka för 17 år sedan. Det var vårt bästa köp.
Och sämsta då?
Sämsta, ja. Det kan vara sista rodbåten jag köpte för 4000 kronor som jag försöker bli av med nu. Det kan vara den då.
Och nu återkopplar jag till det vi pratade i det första segmentet i försnacket där. För min första fördom lyder så här. Hade inte SHL bestämt sig för att avsluta ditt heltidsavtal 2014 så hade du dömt ishockey längre.
Ja, det hade jag gjort.
Hur tog du emot det beskedet?
Det var tufft. Det var tufft. Jag fick ju för sig veta det i god tid. Redan tidigt på säsongen, eller redan innan säsongen, sa de att det skulle vara min sista. Så det var tufft. Att inte heller tävla på lika villkor med slutspel och så vidare. Och det spelar ingen roll hur bra man var, så var det ändå sista året. Så det var liksom så här, när man är som jag är, alltid varit en tävlingsmänniska, så kändes det som att bli borttagen på grund av att man bara skriver borttagen. Inte på vad man presterar. Sen kan ju de som bestämde tyckte att jag presterade dåligt. Det här är ju för oss min uppfattning.
Ja, men där du stod, ja. Vad kände du där och då? Alltså rent personligt, kvalitetsmässigt. Höll du den nivån som krävdes?
Det tyckte jag absolut. Det måste jag nog vara rätt självsäker att säga. Och sen kan väl de som bestämmer tyckte fan han har helt fel självbild. Men då får det vara så då.
Men domarbasen Peter Andersson nämnde du innan. Kommer in där och vill förändra. Hur var er relation?
Ja, den har ju alltid varit bra så att säga genom åren. Så att jag har inget ont att säga om honom.
Inget agg du hyser gentemot honom där?
Nej, då såklart hade man ju det. För ingen ville väl bli borttagen så. Men idag, nej. Han gjorde sitt jobb och jag försökte göra mitt jobb. Vi satt på olika positioner, så jag tänker inte sitta här och kasta skit.
Nej. Man brukar prata om att en spelare pikar i en viss ålder.
Mm.
Och sen beror väl det lite på om man är målvakt, back eller forward. För en domare, vad skulle du säga är den optimala åldern?
Jag sa någonting som inte var helt ödmjuk på avslutningsmiddagen där när jag hade slutat. När jag gick upp i elitserien så trodde jag att jag var bäst. Men jag vet nu att när jag slutar, då var jag bäst. Lite så här. Ja, men alltså det, lite skämt såklart, eller mycket skämt. Men just det här att vara domare innebär att, ja, men hur blir du en bra domare? Ja, du måste döma matcher. du skaffar erfarenhet hur du hanterar olika situationer, hanterar spelare, ledare. Och det som jag tyckte var kul sista, framförallt sista 10-15 åren, det var just det här med relationer, att kunna ta folk, kunna tjata lite med spelare och ledare och åka fram till en ledare och säga du ser väldigt upprörd ut, vad är det som är fel? Man hamnar på man är på samma arbetsplats, man jobbar ihop för att det ska bli så bra som möjligt för hockeyn, och det går ju inte att ha domare som bara ställer sig och skriker åk härifrån, prata inte med mig och lämna 10 minuters utvisning till höger och vänster, utan jag tror mycket på det här med relationer, att man skapar en härlig stämning. Jag tror att en domare, jag vet att en matchledare, domare, kan skapa en bra stämning lika väl som man kan skapa en dålig stämning på banan.
Nu blir det stickspår här. Vad är den optimala åldern?
Optimala åldern, jag skulle säga någonstans kring 50 skulle jag tro. 45-50, jag skulle tro det. Får se, hur gammal var jag när jag gjorde mitt OS där 2006? Då var jag alltså 44, va? Mira, ja.
I Turin.
Ja, Turin, ja. Mm. Det blir så.
Ja, då blir det 44 då. Optimala åldern.
Men någonstans mellan 45 och 50 tycker jag att då är... Sen kommer det... Ja, jag tycker det.
Du blev alltid sist när ni hade Cooper-test bland domarna. Men på något sätt så var du ändå alltid den som orkade mest när ni spelade korpinnebandy.
Ja, nej, men nu var det så här också att jag kom inte sist. Det är fördom.
Okay.
Jag såg alltid till att... det kan jag vara stolt över. Jag såg alltid till att om de skulle skicka ut mig i SHL, elitserien, SHL då, så ska det inte vara på grund av att jag inte kan, att jag inte klarar reglerna och för inte för konditionen. För det kan jag påverka själv. Sen är det andra som bestämmer mitt öde.
Så din fysiska prestanda var där den ska vara när du fick kliva av?
Jag vill nog säga att jag var nog väldigt bra tränad i de flesta av mina säsonger. Jag kanske var bäst tränad till och med sista året när jag tog en personlig tränare och la ner lite pengar på mig själv bara för att visa att åldern har ingen betydelse med om du tränar rätt och tränar mycket och ger dig själv möjligheter, så har inte åldern någon, det är bara en siffra.
Men hur backar du upp det här påståendet då? Vad hade du egentligen för värden där i slutet?
Ja.
Rent fysmässigt. Minns du?
Nej, jag minns inga värden så, men jag vet inte, vi gjorde en VO2 max-test. Det är lite olika, det är också lite individuellt. Men vad gjorde jag? Jag gjorde 3 pistols på varje ben. Jag gjorde 70 armhävningar på en minut. Jag gjorde 61 uppsittningar, någonting sånt där. Sit-ups då. Om man nu ska se sånt. Någonstans i 65 med VO2 max. Så att min ålder av 50 så var jag nog bäst tränad.
Men det är nog många där ute som tänker att ja, men Kuben börjar ju peta på att han inte orkar längre. Kan du förstå det? Alltså att många nog tänker i alla fall det. Att
det kan man säkert
blev gammal och liksom att det var kanske därför du inte fick fortsätta.
Nej,
men
det, var
det kan du härmed bara slå ner.
Absolut. Ja, men det gjorde jag ju allt för att det inte skulle vara så. Det är under hela min karriär.
Det kanske blir någon slags drivkraft också.
Ja, det är en drivkraft. Absolut. Att åldern är liksom i det fallet bara en siffra. Så att nej, det var långt ifrån. Jag vet ju domare som har problem varje år att klara testerna, och de söker, de får inget träningsprogram, så de vet inte hur de ska träna. Jag sökte mitt eget. Jag gick ner 6 kilo på 6 veckor inför kursen då, sista domarkursen, och var nog bäst tränad, ja inte bäst tränad av alla domarna kanske, och linjedomare, men nästan i alla fall.
Men den fysiska utvecklingen bland domarna måste ju ha ökat på ett lavinartat sätt. Alltså sen när du började fram tills när du slutade, va?
Ja, framförallt hur man måste träna. Det går ju fortare. Det är ju helt annat. Nu är det fyrdomarsystem. Det är mycket baklängesåkning. Det krävs att du är stark i bål och ben och rygg. Du behöver ju inte göra några armhävningar för att vara huvuddomare. Kanske linjedomare behöver vara stark för att om man nu ska sära på spelare. Nu i år får de inte sära på spelare heller. Men linjedomare kan ju behöva vara stark på ett annat sätt än vad kanske huvuddomare är.
Så det man kanske träna mest på det är skridskoåkning och kondition då?
Ja.
Framförallt.
Ja.
Nu är det ju här lite roligt. Nästa fördom, de här skrev jag ner innan jag ringde dig i måndags när vi hördes. Och sen så sitter vi på bilmätare. Men fördom jag hade här var du jobbar med bilar. Och ja, den blir bekräftad indirekt ja, på något vis eftersom att vi sitter på Bilmetro.
Ja.
Så den räknar jag hem, trots att jag visste det här kort innan inspelning. Du kan än idag känna bitterhet över att Seymour skeppade iväg dig efter säsongen 16-17.
Nej, absolut inte. Det gör jag inte. Utan, det var en rolig tid. Det var intressant. Det var utvecklande för mig att sitta där i studion. Jag tror att folk hemma i stugorna tyckte att det var intressant att få en annan vinkling än bara utav de här ordinarie kommentatorerna, så att säga. Och det var lite kul att munhuggas med de som trodde att de hade rätt jämt.
Men du kände inte där då att du ville fortsätta sitta i studion?
Jo, det har vi kunnat tänkt mig gjort. Men sen, å andra sidan var saker sin tid. De fick ju situationsrummet på SHL. Och av någon anledning så... Ja,
den är ju slopad nu.
Ja, nu är det också slopad. Så
domarrösten har ju försvunnit lite från
tyvärr, ja, jag tycker att det är synd. För att matchledarna / domarna är så pass viktig i en hockeymatch, fotbollsmatch eller vad du kan kalla det. Eller vilken idrott nu är. Så jag tycker att de borde satsa på att även ha en vinkling från den sidan. För då får också folk i hemmen en helt annan förståelse. Jag gjorde väldigt mycket uppdrag åt Ramerent ett år när vi åkte runt och deras kunder pratade inför matchen, återkopplade efter matchen. Och jag märkte att de fick en helt annan förståelse för varför det till exempel kunde bli fel eller varför det var si eller så. Och också fick en mer känsla för att en domare är ju trots allt en vanlig människa det också, som har fru och barn kanske på läktarna som håller tummarna och vill inte kanske att de ska bli kallad. Ja, men man tänker sig i mina 26 år i SHL och bli, vad ska man säga, inte bespottad på hela tiden, man är hyllad också ibland, men bli kastad skit på, hur det ter sig i ens huvud. Vad är det som gör att man utsätter sig för det?
Varför gjorde du det?
Ja, men alltså, jag tyckte att det var så kul. Jag var ju en halvrasslig hockeyspelare som trodde att man kunde käka bullar och dricka saft och bli NHL-proffs, men så funkar inte riktigt så.
Men det gick att bli domare.
Ja, det gick att bli domare, precis. Jag fick, vad man säger, man kan inte säga revansch, men jag fick en väldigt närhet till sporten som jag älskar genom att få vara hockeydomare. Och jag är jättestolt över att SHL och elitserien gav mig chansen att döma så pass länge som jag gjorde också. Så det är liksom inte... Jag sa till dig att i början är att jag trodde jag skulle döma 10 år, det var 26. Och det var ju bara för att jag tyckte det var så kul. Och just det här att känna liksom... Man kommer ut på en arena... Jag kom ut sista 8 åren och var heltidsanställd. Det är få förunnat att komma till ett jobb och inte veta vad händer idag.
Mm.
Kommer jag få det lugnt? Hur kommer jag jobba med de här två avdelningarna? Ett vanligt företag, avdelning el, avdelning rör, ska jobba ihop för att få ett bra resultat. Och så ska den arbetsledare mitt emellan. Så det är väldigt, väldigt spännande när du går ut, släpper pucken och ser vad kommer att hända.
Om vi hoppar tillbaka till huvudspåret här då.
Huvudspåret,
med
ja.
Med Seymour och en sak som jag tycker de har gjort väldigt bra, det är att de har ju fått in domarna i periodpauser och även efter matcherna för att förklara vissa beslut som har blivit omdiskuterat. De har rätat ut de här frågetecknen och kanske gjort dem till utropstecken istället. Där måste jag säga att den utvecklingen uppskattar jag, åtminstone jag.
Ja, men absolut. Det tycker jag också. Det är jättebra. Att då har du ju från rätt håll får ju vederbörande eller så här, berätta hur det verkligen var och inte av någon expertkommentator i studion som bara sätter på bild.
Mm.
Så det tycker jag är jättebra. Det tycker jag ska fortsätta med.
Du hade en ambivalent känsla till killar som Magnus Wernbloom, Andreas Jämtin, Per Ledin, Emil Kåberg, Jonathan Granström etc. För på ett sätt så hatar du dem, men på ett sätt så älskar du dem också.
Jag vill säga att jag aldrig har hatat någon. Hatat väldigt starkt ord, jag nämner inte det. Så det
haft svårt, om vi säger så här då, på ett sätt hade du svårt för dem, men på ett sätt älskar dem. Jag reviderar för dem, så den passar dig bättre kanske.
Ja, svårt för dem så tillvida att de var väldigt jobbiga att döma. Och de du nämner är ju fantastiska människor på sidan. Man får ju också förstå att de gör ju allt för att vinna hockeymatcher och inte gör allt för att jag ska trivas i min uppgift, utan det blir ju mera som en jag kan också hylla de där spelarna som verkligen gav allt och ville vinna till varje pris. Peter Forsberg i ett nötskal som in i det sista, även fast på slutet när hans fot inte var i bästa kondition, så var han ändå den som alltid ville vinna. Att just den här viljan att vinna är, ja men är så här vinnarskallad, jag beundrar dem. Och lite så kanske jag också gör att man, ja men om du säger att man var bitter när man fick sluta. Man var en vinnarskalle, man ville vara, man, som domare kan du inte vinna. Ja, jag fick ju i och för sig en guldmedalj när jag dömde VM-final 2005, men man kan ju inte vinna guld annars. Men däremot, att vinna guld för en domare är att döma den avslutande matchen, typ i SM-final när de skjuter smällkarameller och det blir en utdelning av guldmedaljer. Det är ju en grej att man har blivit gjort någonting bra som domare.
Men då kanske du sympatiserade med dem för att ni är av samma släkte fast inom Absolut. Två olika banor inom den här genren då?
Absolut. Och när du nämner Emil Kåberg så är det en kille som...
Ja, det var ju bara några förslag.
Ja, men jag vet. Mm. Men alltså, han utdelade mest schyssta tacklingar av alla tacklare och var en fredlig spelare och fantastiskt kul kille. Och Andreas Jämtin också. Många bra historier. Och,
ja, kör nu.
Och Per Ledin har ju känt sedan han var 17 år när han spelade Björklöven. Sen for han till Kanada och pappa hans kom och sa, kan du inte fixa in Per Ledin till Brynäs? Så vill han spela jävligt. Det vart aldrig så.
Vadå, så Pers pappa ville att han skulle spela
precis,
för Brynäs?
Ja.
Men vad svarar du då?
Ja, men jag ska kolla. Så
okay, trodde han att du hade någon ingång till sportchefen?
Ja, precis. Ja, men det kanske jag hade också.
Var det Sundel som satt där då? Ja, det var det, va?
Jag vet inte vem det var då.
Men ändå. Att
det är många sportchefer och tränare som har runnit under broarna medan jag har dömt hockey.
Men alltså, ändå. Att de trodde att du besatt den makten. Ja. Vad fick du för svar från Brynäs då när du ställde den frågan?
Jag vet inte om jag förde fram frågan. Då började du inte säga till Per.
Exakt. Men du, vem var den största skitsnackaren av alla?
Skitsnackaren, jag vet inte. Det är så svårt att... Det är så många skitsnackare. Det är många jobbiga, roliga spelare. Men en sån som Niklas Sundström till exempel, som jag gillar, som jag träffar privat. Eller jag träffar, nu är han ju scout, så jag träffar han på någon hockeymatch när jag kollar domarna. Härlig kille. Men det var också en sån här vinnarskalle som var väldigt tjurig på banan. När jag spelade hockey var jag också en spelare som fick matchstraff för att jag betedde mig illa mot domare. Så det är väl någonting som man kanske skulle ha reviderat om man spelar idag. Då skulle man vara småful då, men man skulle inte säga någonting till domare. Då klarar man sig ofta.
Du, hur många 10 fick Susse för snack?
Vad säger du?
Hur många 10 fick Susse för snack?
Oj. Sundström?
Ja.
Jag vet inte. Jag hoppas inte många med i alla fall. Jag är egentligen inte mot det med 10-minutsutvisningar. Men ibland måste det. Men det med 10-minutsutvisningar, nu är det ju så att först så får du 2 minuter och det drabbar laget också. Andra gången får du 10 och sen får du ju...
Och då är det individuellt.
Ja, det är individuellt. Tredje gången får du game då, det är också individuellt då. Men det hände då på den tiden när man fick ge dem 10, så var det ju lagkompis eller tränare som sa, fy fan vad bra att du satt han på 10, så trött att höra han. Men det kanske inte folk tror, att de spelare som vi hade problem med, om man säger så, var kanske också problem i lagerna. För många gånger så tycker de att det var rätt skönt att de sitter på andra sidan.
Nej, jag förstår. Men var det någon som du kände så här, kan du aldrig ge dig?
Det var många. Men det är väl klart att det var många så. Men du tänker, jag har ju dömt i 26 år. Men många av de här, ja, med Thomas Jonsson till exempel. Han ville ju vila, han var lite trött där på slutet. Förlåt nu Thomas, om du lyssnar på det här, men det är bara med hjärta jag säger det.
Ja.
Det är klart det fanns de som i...
Men om formulerar mig, när du ser dig själv ute på isen i domartröjan, vem ser du dig själv stå och diskutera med? Alltså, top of mind nu.
Ja.
Vem? Vilken spelare eller ledare?
Ja, om jag står ute på... Ja.
Innan du somnar så tänker du tillbaka på din karriär när du står där ute på isen. Då måste det vara någon som du så här återkopplar till. Som är just det, de där samtalen, de där snacken när vi tjötade.
Mm. Ja, men Masken, han var ju en, härlig, han kom ju ofta fram med glimten i ögat. Det var ju en spelare som man tyckte om att döma. Han var ju också ganska, eller han var ju smart, för att han förstod ju det här med att hålla sig väl med domare. Det kan ju vara lite positivt också. För det man ger får man oftast tillbaka. Så att han var roligt att tjata med.
Var det någon som alltid var spydig? Alltså någon som aldrig respekterade er och dig?
Ja, det var det ju. Men det tänker jag inte säga här. Liksom, det främjar ju ingenting. Men de spelarna som alltid var spydig får väl tänka så. Fan vad tråkigt att jag inte var spydig mot Kuben. Men han kanske var spydig tillbaka, vad vet jag. Det var ju ofta en väldigt tuff jargong. Och på den tiden så var det inte så mycket... Det är inga hörsnäckor, ingenting sånt där. Det sades ju ganska mycket hårda ord, men på ett ganska kärleksfullt sätt ändå. Jag tror
att... Det där är ju lite motsägelsefullt. Mm. Alltså, vad menar du då egentligen?
Ja, men det du... Ja, men om du till exempel kommer fram till mig och säger att fan, du är så jävla kastguben, och du viskar det till mig eller säger det så att inte någon annan hör, så skulle man ju kunna svara att ja, men vad kul att du säger det, Adam, men kom för fan inte till mig när du ska ha något dubbelpass eller någonting sådär, eller tror inte du klarar det från någon 50-50 utvisning. Kanske man sa, eller tänkte man det bara. Däremot om du högt som 17 skrek, då måste man ju ge dig straff, för att då har du liksom inför många andra människor typ nedvärderat mig som jag aldrig skulle göra med dig. Jag fick det ganska klart för mig, det här var mitten på 90-talet, jag och Ulf Rönnmark var neddömde sen pre-games till World Cup då, mellan Tjeckien och Finland. Och det var en som heter Thomas Kabel i Tjeckien, han var till proffsen i Toronto. Och finnarna, det var någon av Rotto, det var många som heter Rotto. Någon kom fram och så skrek han högt till mig på engelska och fula ord och sådär. Och jag gjorde ingenting som domare, och så kom den här Thomas Kabel och så sa han, jaha, okej. Okay. Så där får man säga till dig, ja, men då vet jag. Och då blir snabbt tänkte jag.
Det blir som en veckaklocka.
Ja, det var en veckaklocka. Nej, det är klart att jag inte får. Och så gav jag en rotto 10 minuter. Det var liksom en så här verkligen tankeställare. Om du som spelare försöker göra det roligt på min bekostnad inför andra, så kommer inte jag att tolerera det. Då har jag inget annat att göra än att ge dig ett straff på 10 minuter eller 2 minuter att vara. Men däremot, om man munhuggs, du och jag bara. Säg att du tjatar på milligen och ideligen, och du och jag har ganska bra, vad säger man, dialog egentligen, vi känner varandra ganska bra, och jag skulle kunna säga, ja men Adam, nu får du vara tyst. Då fattar nog du det också, att oj, nu är Kuben förbannad, nu är det bäst att hålla tyst där. Så den här gången...
Men på samma sätt som att det kanske inte är okej att stå och skrika okvädningsord i korridoren, men att söka upp er i domarrummet själv efteråt och ta debatten är okej.
Ja, men och, jag menar, alltså, i alla fall mycket bättre. Och när båda lugnar ner sig, så att säga. För som domare också har man ju jättemycket uppe varv. När vi pratar om det här nu, så kommer jag bara på en sekvens när Jörgen Jönsson kommer fram och ska säga någonting till mig. Jag är helt uppe i varv. Och så Jörgen säger, men Kuben, lugna ner dig. Lugna ner dig, jag vill bara prata. Lugna ner dig. Ja, förstå. Så att som domare kan man också hetsa upp sig i onödan. Och så känner man, ja precis, ja men nu är jag lugn, Jörgen. Nu är jag lugn, Jörgen.
Har du känt i efterhand någon gång att det där ångrar jag att jag sa?
Absolut, många gånger. Jag har bett om ursäkt många gånger, dumma saker jag sagt.
Alltså, för en som inte har varit domare eller spelare på elitnivå som du dömde på, vad kunde man säga som inte kändes okej?
Nej, men, ja, men svordomar liksom onödiga och sådär. Jag kommer ihåg Johan Davidsson, otroligt fin kille, aldrig gjorde någon liksom, sa något dumt, eller jag kommer inte ihåg vad jag sa nu, men jag sa något dumt till i alla fall, och det kändes häftigt, att shit, vad sa jag sådär för liksom, till Johan som är så snäll. Så det ångrar jag. Många andra grejer också förstås. Man är ju, så jag ber om ursäkt här och nu till alla.
Det är ett bra forum alla, faktiskt.
Ja, exakt. Om jag har trampat någon på tårna. Och även domare, jag ber om ursäkt också.
Nu är det beståndsdel 3 av Hockeypuls podcast som stundar, och det är ju den här faktarutan som har varit med från dag 1. Och nu, Kuben, så ja, det här är ju lite, vi har ju redan sagt att vad ditt smeknamn är, vilket är, ja, jag vet inte hur jag känner inför det med tanke på att det är den första delen här i faktarutan också. Men vi startar och så ser vi var vi landar, tänker jag. Smeknamn.
Kuben.
Ja, exakt. Och det är... Ja,
och varför?
Ja.
Mm, jag brukar skämtsamt säga att jag har fortfarande rekordet på Kubricks kub där på Stixundskolan, 11 sekunder. Och ibland ser någon som höjer på ögonen och säger att, åh fan. Och sen säger jag sanningen då. Nej, men jag var ju lite tjock när jag var mindre. Mina så kallade citationstecken kompisar hittade på att jag skulle kallas kuben. Och så blev det. Och i början var det ju väldigt, väldigt jobbigt. För man visste ju hur en kub såg ut och jag visste att jag var lite överviktig. Sen har ju där förstås, nu är det mera, om man nu kan, man kan kanske inte säga varumärke, men kuben är väl, ja, ingen känner väl mig som, ja, men Thomas Andersson vet de kanske inte vem. Men
det är ganska många i Sverige som heter Thomas Andersson.
Ja, det är det ju. Det är färre som heter kuben. Det finns en par stycken det också. Men just med tanke på bakgrunden då, så är jag ju lite anti till att människor, ja, men liksom inte mobbar, men bara för att man ser ut eller är på ett visst sätt så blir man, ja, mobbad då.
Du kan ju, det smeknamnet kan du inte ha känt särskilt starkt för från början.
Nej, absolut inte. Alltså, jag försökte neka till det där och inte lyssna till det. Och då var det förstås ännu roligare att kalla mig kuben. Och sen spred sig till skolan. Och,
som du sagt, situationstecken kompis.
Ja, men jag gillar mina kompisar ändå nu.
Men när lärde du dig leva med det då? Och det blev en del av dig själv.
Ja, exakt. Men det blev nog kanske, ja, när jag började träna lite hårdare, det var 17, 18, 20 år, då var jag ju inte lika överviktig längre. Och då tänkte jag att då, det, ja, och sen var det kuben. Och sen, ja, det var väl med då kanske.
Gör det ont idag?
Nej, fan heller.
Nej, eller, inte alls.
Nej, gud nej. Det, absolut inte. Utan jag har ju till och med fått kuben som mejlades här på Bilmetro. Så det, det
Ålder?
Ålder. Nuvarande ålder. 57. Strax 58.
Fordon?
Fordon, ja, det blir folkvagn då, i och med att jag jobbar för Volkswagen här på Bilmetro.
Du, det måste vara en rätt stor rullians av bilar privat också. Alltså man jobbar så här. Alltså det måste vara många bilar du kör runt i.
Ja, man har ju förmånen att testa lite olika förstås då, så att...
Men innan du gick in i den här branschen, var det så att du bytte bil ofta? Jag har hört ryktet om det i alla fall.
Ja, det var ju liksom så här många blocket, dåliga blocket affärer.
Ja, just det var det du nämnde innan.
Precis.
Ja.
Jag kom ihåg att jag åkte ner till Göteborg och hämtade en bil en gång och hade den i 2 dagar hemma innan jag sålde den.
Två dagar?
Ja.
Vad var det du inte gillade med den?
Det var ingen bra. Det var inte sån bil jag skulle ha.
Okay. Vad är den optimala bilen då?
Ja, men jag skulle nog gärna tänka mig att frakta mig i en Touareg faktiskt. Det är en skön bil.
Nu sitter du i en Tiguan Allspace som inte är särskilt dum här.
Nej då, för 17 är jag trist med den också.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 65 000.
Ja, då när jag dömde på slutet gjorde jag det. Men inte idag.
Du, alltså som jag förstått det, är du heltidsanställd domare, ja, men då får du en månadslön. Likt alla anställda.
Ja.
Annars så får du betalt per match för att sätta arvode.
Stämmer.
Hur mycket får man per match i SHL idag?
Utan att veta så tror jag att storleksordningen ligger kring 10 000 sträckor. Men jag kan...
För huvuddomarna.
Om jag ljuger nu så gör jag det inte medvetet.
Nej, men det är för huvuddomarna.
Ja, och precis. Linjeman. Och hälften för linjedomarna.
Och i Hockeyallsvenskan, har du koll på det?
Nej. 5-6 000 kanske?
Just det.
För domare.
Och sen får vi slänga in en brasklapp här att det kanske har förändrats sen du...
Ja, men absolut. Ja, ja. Jag har inte koll på den siffrorna faktiskt.
Men du säger ändå att du tjänade över när du kände som bäst som domare. Så då var det ändå ett ganska välbetalt arbete under många år.
Ja, men absolut. Sista åren så... Det var ju Tommy Töppel och Peter Gudmundsson på SHL då som tog tag i det här då när jag och Marcus Winneborg vart heltidsanställda domare. Och då hade vi storleksordningen 60 000 när vi gick in. Och sluta 67-68 kanske.
Och hur många matcher dömer man på en månad då?
Ja, på en månad 12-14. Ungefär mellan 70-80 per säsong då. Med det.
Då är det väldigt mycket resor inkluderat där.
Mycket
i
resor
också.
Såklart, ja.
Så hur många dagar blev det på hotell totalt sett på en hockeysäsong?
Ja, vad kan det bli? Ja, av 80 matcher så var det väl säkert i alla fall 60. Ja, vi säger 50-60 bortanätter, det var det. Absolut.
Kan du förklara för mina lyssnare just domarväsendet? Mm. Hur det ser ut från toppen ner till de som faktiskt står där ute på isen.
Jag kan försöka. Då har jag SHL först då, som är en egen organisation. Tillsammans med, skulle jag vilja säga, alltså Hockeyallsvenskan då. De samarbetar. Det är Hockeyallsvenska domare som får chansen att döma SHL. Det är SHL-domare som... Hur är det nu då? Nu är det tredomarsystem i Allsvenskan igen, va?
Nej, det är fyra domar.
Ja. De som och även dömer i Allsvenskan med yngre killar där, de går ner från SHL, så att det hjälps, de hjälps åt på ett, som jag tycker, ett väldigt bra sätt. Sen har du då regionen då, som jag jobbar för. Det finns region norr, öst, väst och syd. Fyra regioner som jobbar då. Det är division 1 och i vissa fall division 2. Där du har nästa kull med domare, om man säger. Efter det så har du division, då har du distrikten, division 2 och neråt. Ja, det är så det funkar då.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, det måste väl ändå, alltså på toppen, jag är så självgod så jag tycker att jag var på toppen när jag slutade.
Ja, men det var du inne på tiden, men sen var det OS 26 där, ja, och VM 25. Men,
och då var ju på den tiden när man klarade sig själv, nu måste vi vara två. Nej, det var skämt bara. Nej, men det skulle väl kanske vara då om man säger, jag dömde ju VM-finalen 2005 i Wien och OS 2006. Och då var ju, ja, det var ju första gången Peter Andersson var domarchef i Sverige, som han tog ut mig till de turneringarna, så att det nej, det var väl om man säger det största. Även 2005 också hade jag ju avgörande SM-finalen i Göteborg mellan Frölunda och Färjestad. Det har ett väldigt gott minne av när Sheldon Surrey och Chara kommer fram efter matchen. Efter sista matchen de har förlorat så kommer de fram till oss i domarcirkeln och tackar för en väldigt bra finalserie. Det värmer en domares hjärta, om man säger.
Ja, det förstår jag verkligen.
Ja, det är stort. Men det var ju proffs. Det var ju den säsongen när alla proffs var hemma. Det var ju en fantastisk säsong här hemma, och det var även en fantastisk säsong i VM.
Vad fantastiskt att få pika då i sin egen karriär just under en sån
lite
säsong.
Lite så. Det var lite kul. Och man dömde Jagr och de här bästa spelarna i VM. Och man blir lite starstruck som domare också.
Kanske inte så bra.
Nej, men samtidigt man är människa.
Du, det här fyrdomarsystemet som har implementerats sen, om det är 7-8 år tillbaka i SHL och 4 år i Hockeyallsvenskan om jag inte är ute och cyklar.
Mm.
Det finns ju absolut störst fördelar med det. Men ser du några nackdelar? Så spontant tänker jag bara på att det är två olika domare.
Ja.
Visst att man ska följa regelboken, men alla gör en egen tolkning av den. Vilket gör att i en match som pulserar så kan det finnas olika nivåer eftersom att det är två olika huvuddomare.
Absolut.
Kan det göra det svårt för spelarna,
ja, absolut,
att veta vad de ska förhålla sig till?
Mm. Det är ju jätteviktigt att du har två domare som tänker och dömer lika. Och så var det ju förstås inte för mig heller, att jag dömde med den som tänkte exakt lika som mig. Eller vice versa. De kanske tyckte att vad håller kuben på mig ungefär. Så att det är ju jätteviktigt att, jag menar, att du är på samma nivå i ditt tänk, och att du inte klampar in på den andras, vad ska man säga, område. Att du inte tar en utvisning från 25 meter. Om du, Adam, skulle stå alldeles bredvid en situation och jag står 25 meter därifrån. Okej, om du tappar fotfäst och tittar upp i taket, då måste jag kanske hjälpa dig och ta en utvisning. Men om du står och tittar på en situation, så kan inte jag från 25 meter ta en utvisning.
För då, även fast du har en bättre vinkel kanske just i det,
nej,
läget.
Hur ska jag kunna ha en bättre vinkel från 25 meter? Ja,
du kanske tänker klubban som kanske sticker upp där under armen, ja, kanske synar från annat håll.
Om liksom. Jag kommer från 25 meter och säger till, men Adam, jag såg att klubban träffar handsken. Nej, jag står och tittar på den, den träffar inte handsken. Vem litar de på?
Absolut.
Det gäller mig.
Nej, men jag försökte bara komma med en motfråga där för att motsätta mig lite. Men,
ja,
men alltså, tillsätts då domare just utefter den principen att de ska likna varandra?
Nej, jag vet i alla fall då, sista åren jag höll på, så fick vi i alla fall inte frågan då, vilken dömer du helst med eller vilken dömer du bäst med. Och jag tror inte någon annan domare fick den frågan heller. Jag hoppas att de har utvecklat det idag, att du kanske har, så att du får frågan, vilken dömer du helst med, vilka dömer du bäst med, eller vilka trivs du ihop med. För det är ju samma, med hockeyspelare. Du kan ha Niklas Lidström och ta någon annan. Vad ska vi ta med för back? Börje Salming då. Nu är det med två olika, två fantastiska backar, men förmodligen inte bäst ihop. Eller Erik Karlsson, vi kan ta Erik Karlsson och Niklas Lidström, två av världens också bästa backar var för sig, men kanske inte ihop. Och så är det med domarna också, att det är jätteviktigt.
Som jag förstod det på den nuvarande domarbasen Thomas Torspring, så är det 17 huvuddomare aktiva just nu, om det var för SHL Hockeyallsvenskan. Borde man inte kunna jobba in vissa, nu kanske man gör det, att man jobbar in vissa par, och sen är det väl också baserat lite på var man bor i landet, att man dömer vissa områden och lag mer än andra. Sitter man här i Gävle så kanske du inte är i Ängelholm varje gång, eller uppe i Luleå till exempel.
Nej, jag har ju sett att numera så dömer ju domarna. Micke Sjökvist till exempel dömer Färjestad, han bor i Karlstad. På min tid så var det mindre sånt. Jag dömde ju aldrig Brynäs, för jag såg ingen fördel i det, mer än bara nackdelar. Men ja, en fördel var att man kunde åka 20:05 hemifrån och komma hem klockan 10. Men det var liksom enda fördelen. Men nu är det två domarsystem, det är på helt annat sätt. Det är ekonomi är det förstås. Domarna dömer lite närmare.
Men många kanske anses vara jäv i bedömningarna då?
Nej, det tror jag inte. Om jag skulle ha dömt Brynäs, så mitt jäv skulle nog vara kanske att man fått supporterna på sig för att säkert dömt mot Brynäs, bara för att inte få den stämpeln att jag dömer för Brynäs, för jag är från Gävle. Så att jag tror en domare, han tänker inte så. Han håller inte på något lag. Jag kan hålla på ett lag, men alltså du klär på dig en kostym och blir hockeydomaren Thomas Andersson, inte privatpersonen Thomas Andersson. Så att,
det måste man kunna skilja på.
Ja, det måste man skilja på.
Din största motgång?
Min största motgång, ja. Då ska vi gå in på privat. Alltså, var det förstås för drygt 2 år sedan här när min son dog. Det är någonting som man aldrig förstås kommer över.
Nej, det förstår jag.
Det är ju olyckan. Han ramlar ner från stege från 2 meters höjd och vaknar aldrig mer. Det är ju förstås det är min största motgång, och jag lär ju aldrig komma över den, så det får jag leva med. Man försöker överleva.
Jag ser att du är också väldigt tårögd.
Ja, det blir jag.
Det är ju inte så länge sedan heller. Så det måste leva med igen väldigt starkt fortfarande.
Ja, det gör det. Det är som sagt bara 2 år sedan. Och det finns säkert de som tycker att fan, är Kuben ledsen än? Ja.
Det är nog ingen som tänker så, Kuben.
Nej, nej. Nej, och den är ju en livslång sorg. Jag sa så senast idag att sorgen är liksom en frukt av en stor kärlek.
Det var ju väldigt fint.
Ja, var en har ju förstås sorger. Men ja, nej, det blev ett tufft liv efter det, och det kommer att vara. Sen man försöker förstås göra det bästa av det, men
hur gör man det?
Ja, hur gör man? Jag vet inte. Det har gått drygt 2 år nu, och jag vet inte vad de här åren hur det har kunnat passera. Men vissa dagar så funkar det helt okej. Okay. Vi har ju suttit och skrattat här, du och jag. Man kan skratta och skoja om saker. Och i början kanske man nästan skämdes för att skratta och ha roligt, för jag ska ju inte kunna vara glad så, men såklart att Oscar vill att vi ska leva vidare. Jag och min fru och hans bror. Men det är tufft.
Jag förstår. Minns du den dagen? Hur du fick ta emot beskedet?
Ja, jag minns den dagen så väl. Och jag minns att jag var på väg hem på morgon där, men vi skulle ha ett event här med jobbet, och minns när min fru ringde och hon hade fått ett samtal från polisen och sagt att Oscar ramlar ner och slagit i huvudet, eller ramlar ner från en stege, sa de bara. Och jag tänkte, han var ju ganska vild Klättra i träd och ja, han var vild. Han gjorde mycket saker.
Äventyrslysten.
Va?
Han var äventyrslysten.
Han var äventyrslysten och hoppade från höga höjder och ja, gjorde volter med skidor och han var vild. Han var äventyrslysten som du säger. Och jag minns att jag tänkte att vad fasiken ska hända nu då? Han bryter ben eller ska han sitta rullstol resten av livet? Det var liksom det värsta man kunde tänka sig. Men sen kom vi till sjukhuset och läkaren kommer in och säger att det ser inte bra ut. Och vi sa honom, nej vadå ser inte bra ut? Liksom, vad menar du nu? Ja, men han kanske inte kommer att överleva. Och då liksom fick man väl den första så här fasiken.
Mm.
Och vi satt där på sjukhuset och Oskars, många av hans kompisar kom upp också. Sen kom han tillbaka när läkaren några timmar senare och sa att nu ska vi bara sy ihop han och så får ni komma in och ja, säga hej då. Och sen på söndag morgon stängde de av alla maskiner och ja, han vaknade aldrig mer.
Du får...
Det som var så märket just där på, kommer så väl ihåg den söndag morgon den 12 augusti 2000, vad blir det då? 18 va?
Mm.
Precis när maskinerna släcktes och han tog det sista andetag så började hagla utanför och sommaren försvann den dagen, det året.
Det blev som symboliskt på något vis.
Ja, på något konstigt sätt så ja, tog sommaren slut då. Ja.
Du får, när du vill, ta en paus, såklart. Jag vill bara försöka veta hur du, din fru och Oskars bror tog sig igenom det här. För det här är ju ingenting man repar sig efter en vecka, efter två. Som du säger, du kommer ju leva med det här för resten av livet. Och jag kan tänka mig att man känner också att man rånas av en framtid
ja, så är det.
Med sin son.
Men ja, absolut. Man funderar hela tiden på vad som skulle kunna hända i framtiden. Skulle skaffa egna barn. Vi hade precis köpt en lägenhet han och jag 4 dagar innan som vi skulle renovera och han skulle bo i, eller om man skulle renovera och sälja vidare, för att han var ju jobbat som snickare och jag var ju rörmokare med tidigare liv så att säga, eller rörmokare, så vi skulle göra det ihop.
Herre jävlar,
ja. Så det här var den 8 augusti och den 12 augusti dog han då. Men ja, många saker som hände i början förstår ju inte jag hur jag orkar med då. Man ser ju nu, man har sett på tv och andra som har missat barn. Man ser hur de är i chock. Man gör intervjuer. Det här är första gången jag pratar om det här i offentligt.
Mm.
Även fast det är många medier som har frågat om jag ska göra det. Men, och jag är glad att jag inte har gjort det. Men jag kan göra det idag. Vi sörjde lite olika, jag och min fru. Jag var lite utåt, ville göra saker. Kunde liksom inte vara hemma. Och hon satt hemma och det är ingenting är fel, men om jag vetat bättre hade jag kanske varit mer hemma där i början. För jag tror att jag är mer skör nu än jag kanske var för ett år sedan, när man växer in i att det kommer att vara så här. Sen har vi precis hjälpt Erik som är min underbara plastson. Hjälpte honom att flytta nu här i helgen och han ska bli pappa.
Vad fint.
Ja, det är jättefint. Så att det finns också ljuspunkter som gör också att det går att överleva och det blir lätt att leva. I allt många mörker så finns det ljuspunkter.
Tiden, den kan ju inte läka alla sår, men kan den hjälpa en att bearbeta sorgen på något vis? Att man lär sig mer om sig själv och hur man ska ta vidare liksom sig från dag till dag.
Jo, absolut. Och vi träffar ju också ibland vi har ju bekanta som också har mist sina barn. Och man märker när det händer sån sak att det finns några i ens närhet som har haft såna här, vad ska man säga, katastrofer eller. Så att vi har umgänge som stöttar oss och sådär. Men det är också svårt för svårt för folk som inte har mist sina barn att veta hur det känns. Liksom det är ont jämnt. Det är det blir som sagt en ständig sorg. Min mamma och pappa gick bort. Min mamma gick bort i april där 2018. Oscar i augusti. Och pappa i januari 2019.
Så inom loppet av ett år?
Ja, inom loppet av 10 månader så gick tre. Det är bara min bror kvar då. Men de är över 80 år. Och det är klart att jag sörjer dem också. Men det kommer ju väldigt mycket i skymundan i och med att vi sörjer Oscar.
Man har lättare till förståelse.
Ja, men exakt. De har levt 80 år av sitt liv plus 80 plus. Så att, och det var ju liksom, det är ju tidens gång. Men ingen ska ju behöva missa sina barn.
Jag förstår att du tänker på väldigt mycket med Oscar, såklart. Mm. Är det någonting som du känner att du kan få ett leende på läpparna som du tänker tillbaka på, som kanske du minns extra mycket? Minne eller en händelse som du känner sticker ut.
Ja, men hur mycket som helst med Oscar. Han var ju liksom en glad prick. Och midsommar 2018 kom han hem från Australien och överraskade oss. Han kom i båt. Vi visste inte, vi hade anat att han var hemma eller att han skulle komma hem, men vi visste inte om det. Han hade hållit sig gömd 3 dagar innan hos en kompis bara 200 meter från oss. Och kom där i båt över vattnet, kom till våran sommarstuga. Jag ser bara en båt komma med fullasta med människor och så med skoter, 2 vattenskoter, och så ser jag, ja hej, där var hon, där var Anna, och där kommer Charlie, och sen vad fan är det, Oscar? Då överraskar han oss genom att komma hem, och han var lite ja, en liten spjuver så här, ironisk, ironins mästare. Oscar.
Just i domarkarriären, är det någon motgång som kanske gäller att du missade en match du gärna hade velat döma, eller det kanske är med ett beslut som du än idag ångrar?
Ja, det är klart att man vill ju alltid döma den sista matchen på sista finalmatchen, så att, och man missar ju genom åren och man förstås missar många sådana. Beroende på en själv många gånger. Man har gjort bort sig och dömt dåligt. Det finns en match där man har varit dålig. Kanske fler matcher än vad... Många gånger tycker man själv att man har varit dålig fast det kanske inte märks på banan. Men det är klart att liksom, det som följde en länge var väl det som hände i Övik 98. När liksom alla var för matchstraff. Och det får väl...
Bakgrunden måste vi dra här. Djurgården, Modo, semifinal.
Ja, semifinal.
Det blir förlängning.
Och innan förlängningen, det var ju kaos redan innan, om man säger kaos. Men Värmlom slog sönder klubban i spikerbåset där. Och
Bäckman ut
på isen.
Jag tror han har Salomon som skrubba som han står drar i isen också.
Exakt.
Får inte sönder den dock?
Nej, han får inte sönder. Det måste han vara besviken på. Ja.
Salle fick tillbaka sin hela klubba.
Det var ju 10 sekunder kvar av matchen och de hade tagit målvakten Mod. Och jag tänkte bara inte bli mål nu. Det vart ju mål. Det vart 3-3 och sen vart det bråk i gången där med Wikegård och Bäckman. Och sen tar jag en utvisning i sadden. Naturligtvis helt korrekt. Nej, men alltså,
den var inte korrekt eller?
Ja, men alltså, ja, men tittar man tillbaks på det så kanske jag skulle ha blundat. Det var enklare.
Ja.
Men
utifrån regelboken så var det rätt, eller?
Skitsamma.
Ja.
Det är gjort. Jag har sett det några gånger och jag kanske skulle ha tittat bort.
Mm.
Vilket fall som helst blir det mål och så blir det värsta livet där. Och så,
alla var kommer
så
ut
bjuder man in tid. Ja, och det var ju egentligen synd om alla var där, för det var ju faktiskt Petter Rönnqvist som satt fram ben och så här, jag ramlade över hans ben och det var alla var som fick ta stryk där.
Ja, det ser man inte på TV-bilderna.
Nej,
faktiskt.
Det syns inte på TV-bilderna.
Det är hur läget är i matchen och att vi tar kapp till 3-3 när det är några sekunder kvar där och sen blir man ju utvisad och så avgör de matchen igen. Alltså just under den utvisningen, så det känns ju som så orättvist att det ska bli på det sättet. Men varför det händer som det som händer, det har jag ingen förklaring till nu.
Så att, men det var snacka. Jan Axel ringde ju, han var ju jätteångerfull. Så att egentligen är det Petter som har haft den avstängningen.
Men alltså han blir ju avstängd i 22 matcher, 8 8 månader. Nu var det ju faktiskt ett break från säsong till säsong som gjorde att det blev väldigt långt. Men 22 matcher för den
företeelsen. Det var tufft tycker jag också.
För det var ju den längsta avstängningen från 98 till 2015 när André Devoe slår ner Per Helmersson.
Ja, nej, det var tufft. Det tyckte jag också.
Försökte för du
Nej, jag hade ingenting med det att göra. Nej, som domare har man ingenting med det att göra. Och man kan inte lägga sig i det heller. Det skulle inte funka.
Kempis på den tiden, hur var det att döma?
Det var tufft.
Det var helt stämning kan jag tänka mig.
Jag och Anders Karlberg och Leo Tackel hade många resor upp dit. Och jag vet att Karlberg, han var ju jäkligt nervös han liksom varje gång. Att, hoppas vi klarar oss bra den här matchen. Sen åker vi härifrån, åker vi hem direkt. Ja, det är lugnt.
Men var det värsta hallen i Hockeysverige?
Ja, men alltså... Vi var ju väldigt många gånger där. Det fanns ju inte så många domare. På den tiden så fick man inte flyga lika mycket i början på 90-talet där. Och sen hade ju Modo, Peter Forsberg, Niklas Sundström, Wernblom, Pierre Hedin. Ja, de hade några stycken som ville vinna, om man säger så. Så det var inte lätt dömt där. Och Peter Forsberg, han körde på med sitt galler där och alla andra lagarna var irriterade på han.
Men det var som en liten helvetesgryta, för det var ju rött i hela hallen.
Ja.
Publiken väldigt nära isen också.
Ja.
Och så var det lagom mycket åskådare för att det skulle liksom, de som var där, det var de mest passionerade.
Och så en plåtlada liksom, där det,
som alla ljuden,
ljudet ekar där. Man kan fortfarande nästan se ansiktena på de som satt där på första bänk.
Men kan det också vara så att Brynäs Modo-relationen därefter att du var från Gävle, att du blev liksom Brynäs-domaren. Liksom.
Det kan det förstås vara. Och som sagt, vi var ju där väldigt ofta. Av mina 1100 matcher i SHL så jag var säkert 100 gånger upp till Modo i alla fall, det skulle jag tro. Mm. Genom åren. Det var tufft. Men de flesta av de här plåtladorna var ju tuffa att döma i Leksand, Karlstad, Ängelholm, Malmö, Jönköping.
Kanske roligast att döma också.
Ja, roligast också. Precis. Ja. För det var ett jäkla tryck där. Det var ju livat som 17. Nu bygger man ju bort liksom den här riktigt härliga stämningen egentligen.
Charmen med...
Ja, lite grann så. Hovet är ju bra fortfarande liksom.
Men Wernblom, han har ju berättat att du ringde upp honom och skulle du testa domaryrket?
Ja, jag ringde till honom.
Hur kommer det sig att du gjorde det?
Ja, men alltså han har ju en sån här profil som... Daniel Wessner dömer ju idag.
Exakt.
Ulf Rådbjerg har ju dömt. Det finns ju sådana spelare som jag själv skulle tycka att de är bra domare eller matchledare.
Hur ser du det?
Ja, men för att de har liksom lite känslan över vad tjuvnyp och inte tjuvnyp är. Och en bra jargong och en dålig jargong är. Så att det är väl det. Man försöker ju nu SHL redan på, när jag och Marcus var heltidsanställda så ville man ju
Vinnerborg ska vi säga.
Precis. Försökte vi få in för detta spelare till att börja döma, men de flesta sa ju aldrig tror jag tokig. Men sen finns det ju fortfarande godbitarna som tycker att det kan vara roligt att döma hockey. Det är ju
Vessner har ju varit åka svenskan, han kanske nå SHL.
Ja, han kommer att nå SHL, det tror jag. Jag såg han här på en J20-match inte förra år före. Då hade han nyss börjat. Han kommer att döma SHL, helt säker.
Det där tycker jag är intressant, för att man säger ju som, eller jag har hört andra domare säga det, för att man ska inte följa regelboken från till punkt egentligen, utan det, som vi var inne på, det är en egen tolkning och sen handlar det ju om spelförståelse där ute, och det måste ju vara med, alltså man får ju mycket tack vare sin spelarkarriär som jag kan tänka mig att man gynnas av när man väl kliver över till domaryrket, alltså som Wessner eller Rådbjerg.
Ja, men absolut, det har ju mycket med också från spelarleden, du känner många redan från början, och just det här att det är en sak att du ska ju tillämpa regelboken är till för ett stöd. Som ett stöd. Du har en regelbok i fyrkantig ungefär. Och det är ramar för vad du ska hålla på med. Sen går du utanför ramarna lite lätt ibland av olika anledningar. Men sen måste du in och följa reglerna eller de här tolkningarna som är i svensk hockey eller internationell ishockey.
Hur kommer det sig att en match kan dömas olikt från minut 1 jämfört med minut 60?
Ja,
för det finns ju, alltså det finns ju otaliga exempel på utvisningar som tas kanske i början av den första perioden som absolut inte kommer rendera i att någon spelare får sätta sig på botbänken i slutet av matchen.
Ja, jag håller med. Jag håller med. Och jag kan väl själv gå tillbaka till när jag började döma i SHL. Där jag tänkte, nu tar vi nog utvisningar i början här så vi kommer in i matchen. Och så att vi sätter en nivå så att de ser att vi är här och bestämmer ungefär. Medan man i slutet på sin karriär tänkte att nu ska vi se hur långt det kan gå innan jag behöver ta en utvisning. Att låta spelarna bestämma hur en match skulle vara. Och inte jag går in i början och säger någonting att ja, men nu ska det här alltid vara utvisning för resten av matchen. Utan låter spelarna bestämma nivån. För det finns ju såklart olika nivåer. Det är olika nivåer när Modo möter Djurgården eller olika nivåer när Djurgården möter AIK. Det får man ha klart för sig. När Brynäs läxar en nivå, och det kommer man lära sig som domare också, att det är lite skillnad. Men skillnaden får ju inte vara på grund av att du går ifrån direktiv från ledningen och sånt där. Utan det kan vara lite på tugget mellan spelarna eller hårdheten. Det kommer så alltid att vara så.
Digniteten på matcherna och rivaliteten styr regelboken lite i så fall?
Nej, så skulle jag inte vilja säga. Jag skulle vilja säga att spelarna respekterar varandra på ett annat sätt. Det skulle jag vilja säga. Ett derby blir alltid lite mera tjabbel eller heta känslor än vad det kanske blir. Jag vet inte. Många kanske inte håller med mig nu när jag säger det så här, men de som håller på med det här, på den här nivån vet att det funkar så här.
Din favoritplats?
Ja, det får väl ändå vara stugan i Forsbacka, tror jag.
En klubb du inte gillar?
Oj. Jag har ju så svårt för att säga att en klubb jag inte gillar. Det finns ingen klubb jag inte gillar. Klubben för inbördesbundan då?
Ja, exakt. Ja, det var ett väldigt bra svar faktiskt. Du är först av alla poddgäster som nämnde det.
Tack.
Men finns det någon klubb som du ogärna dömde?
Nej, absolut inte.
Ogärna, det var ett väldigt norrländskt uttryck. Ja, känner jag också.
Ogint. Ja. Nej, det fanns det inte. Men det är klart som vi pratar om nu, det var ju arenor som man...
Men varje utmaning hade sin ingrediens liksom.
Ja, exakt. Och man får ju också se tillbaks på att man hade förmånen att redan från början av 90-talet döma de här storstjärnorna. Karlstad, Håkan Lob, Tommy Samuelsson, Thomas Rundqvist, Thomas Rodin. Sen fick man förmånen att döma en sån härlig kille som Jonas Frögren.
Ligger han dig lite extra varmt om hjärtat?
Ja, men det är en sån här kille som alltid respekterar vad du gör på isen som matchledare eller domare. Med glimten i ögat.
Så vi kör klubben för inbördesbundran då?
Ja, inbördesbundran klubben.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Och det är också så där, det finns ju så otroligt många. Svår fråga, hörru du.
För du vill nämna så många?
Ja, precis. Ja, men man går tillbaka till när man var liten och titta på, eller man, det var ju Börje Salming var ju brynäsare. Han var ju liksom signifikativ för att ge allt på hockeybanan. Peter Forsberg är också en sån som har gett allt i all från första stund. Det finns ju någon sån här dag också som spelar för klubbmärket istället för
namnet på ryggen.
Exakt, tack. Så att det finns ju de här spelarna, ledare med riktig klubbkänsla. Sam Hallam tycker jag är en underbar. Han har varit i Växjö, vet inte hur många år, och blir frågasatt hit och dit, men lyckas på någon vänster ändå få ihop det till slut och hamnar bland de fyra bästa lagarna. Och det är en konst. Han gillar jag som ledare. Och många andra förstås genom åren. Staffan Tolson hade jättemycket att göra med här i Brynäs på när han var ledare här. Jag var ju med och dömde då deras träningar som inte var så jäkla roliga alla gånger att döma. När de också ville vinna på träningarna. Och jag stod där som ung. Jag kommer ihåg en gång när jag sa att nu får ni fan sluta slåss. Annars åker jag härifrån. Och det var det bara en lördag förmiddag de skulle träna lite.
Tjuvnypa en underdrift, va?
Ja, men lite så. Ja, precis. Träningarna. Det var slagsmål på träningarna. Ja. Man fått vara med om det också. Tommy Sandlin på sin tid, då var det ju inte så, när han tränade Brynäs, det var också början på 90-talet tror jag, då kunde det vara så här att det fattas till och med någon spelare, det var inte ens 4-5-er, och då fick jag åka med och vara med på övningarna. Det är också så här minne man har.
Så du har haft en spelarkarriär ändå, kan man
jag
säga.
Jag skulle ha blivit otroligt bra om jag inte käkat saftebullar på kvällarna.
Men det är gott också.
Ja, det,
gott det ska
också.
Man inte ångra.
Nej.
Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen?
Nej, men det var väl att han var tjock och ful kanske.
Men det, kunde du ta det? Alltså,
nej, men alltså det är konstigt hur man som domare tar, alltså om en hel arena skriker domarjävel eller något så här, det brydde inte så mycket. Men när det var helt tyst och någon enskild människa sa Kuben, du så jävla kass och ful och bla bla bla. Det gjorde liksom mer ont, för då var det liksom mer personligt så här. Och så skrattar folk runt omkring då och tyckte på. Då känner man sig liten. När de skriker doma jävel, som naturligtvis inte är bra, men då var det liksom inte på samma personliga plan. Då, det tog inte lika hårt. För så var det bara. Det så, ja, men jag frågar vuxna människor här i Gävle. Ja, men jag får ju skrika på doma, jag betalar entré. Ja, men vadå? Vad ska du skrika på han? För du kan väl inte avgöra vad som är rätt och fel. Ja, men... Mm.
Men det är ju ändå en kultur, kan jag tycka, i Hockey Sverige där det är accepterat bland vissa personer att domaren lever i ett slags parallellt universum där den ska tåla mer kritik och få mer skit än övriga.
Ja.
Vilket också skapar en miljö där väldigt många domare hoppar av för tidigt.
Mm, alltså, absolut.
Det tror jag att du har betydligt mer erfarenhet av vad jag har som involverad och i distriktet här och har varit med länge. Alltså, hur kan vi nå en förändring? Och fråga nummer två i den här diskussionen. Som jag uppfattar det, verkar ha blivit betydligt mycket bättre från 90 till 00 till 10-tal, nu till 20-tal, bland vad domarna får höra. Är jag rätt ute där eller är jag snett på det, och vad tror du vi måste göra?
Ja, det är ett hårt klimat att vara domare och matchledare oavsett idrott, och de slutar oftast för tidigt bara för att de får höra, ja men ta ungdomsidrotten, så tycker jag att dåliga ledare och föräldrar är största problemet. Problemet är inte ungarna själva, utan det är det som händer på sidan. Och det var ju ganska många år sedan, kommer jag ihåg, Fredrik Bremberg, Djurgården, gick ut i tidningarna och sa, och jag ser också nu och då fotbollsspelare som går ut och säger, nu får ni supporta, sluta och kasta skit på oss och våra familjer, för vi vill inte höra sånt här. Och som domare tänker man, ja visst, men välkommen till våran värld. Jag menar, jag har haft fru Emily och Oskar och Erik på arenorna, och de får höra massa könsord, vem jag är och hur jag beter mig och allting. Och det är klart som sjutton att på min nivå, jag hörde inte det på banan, men det är inte kul.
Får du återberätta sen?
Nej, precis. Och det är inte kul i ungdomsmatcher idag när mamma, pappa, farmor, farfar står och håller tummarna för din dotter eller son som dömer en idrott, för höra hur kass och hur ful du är eller du borde sluta. Det är inte heller kul. Så att, men jag tycker det ändå, jag vet i alla fall här i Gästrikland jobbar man hårt med att ha domarvärdar på läktarna, matchvärdar. Jag
för
tror
att stävja hetsen då? Eller
bland, ja, precis. Ja. Hetsen från föräldrar och ledare.
Kanske kan vara en ganska bra metod för att förhindra att
ja, för hur den är, man kan ju tycka hur illa som helst om en domare, men bestämmer du dig som domare att nej, men jag går härifrån efter första perioden, då blir det ingen match.
Har du fått motta hot, trakasserier, alltså på mail, kanske brev hem till brevlådan, på sms, över telefon?
Jag har ju klarat mig väldigt bra från det, för jag har ju inte haft mina telefonnummer ute i eten så att säga, utan de har varit hemliga. Däremot vet jag att det finns andra människor här i stan som heter Thomas Andersson som jag känner, som har fått hot hemma per telefon.
Nej, vad tragiskt.
Ja, precis. Så att, men jag klarar mig bra. Men jag vet ju till exempel att Ulf Råbjer fick ju avklippta blommor hem. Nu, senast förra året var det ju, vet jag, domare som hade poliseskort efter matcherna för att de har fått hot. Jag klarar mig bra, men tyvärr så är ju klimatet idag inte så enkelt. Du dömer en hockeymatch och på 90-talet eller början på 2000 så stod det i tidningen dagen efter, eller det var en match på C-more och det var en repris. Men idag, alla matcher sänds och det sitter reporter på media som i realtid skriver ut att skandal i Skandinavium, Thomas Andersson missar en utvisning för tripping, vart mål för...
Lägg till sociala medier ja, i den här kitten exakt, också. Så.
Exakt, det är Twitter och allting, Facebook, ja, allting. Så att,
Men på tal om poliseskort, alltså, kan du reda ut detaljerna kring när ni fick åka med polisen från Kempis efter den där matchen 98 med alla varas
ja, avstängning? Det kan jag reda ut.
För att det blev, på tal om att det var reporter som skrev i tidningarna, därefter så tror jag rubriken var någonting med poliseskort ifrån Kempis, domarna, alltså, polisskydd etc.
Ja, precis. Vi kom ju till Arlanda på dagen efter där. Niklas Johansson, Expressen, satt på vårt hotellrum och vi pratade lite så här bara rent allmänt och kom till Arlanda dagen efter och då vecklar man ju fort som 17 upp tidningen. Jag kommer inte ihåg vilken det var, men var Aftonbladet eller Expressen. Och så står det, här får domarna poliseskort från Kempehallen. Och det var också en skröna där att taxichauffören väger skjutsa oss till flygplatsen från hotellet, vilket inte är sant. Vi kan dementera det nu.
Okay.
Men med sanningen här, poliseskorten var så här att vi var kvar där så länge på arenan. Det skulle skrivas rapporter och ja, vi var säkert kvar en halv timme. Och då står en polis utanför där och så säger han så här, vill ni åka med oss till hotellet så slipper ni beställa taxi? Ja, det kan man väl göra. Det passar väl bra liksom. Så vi klev in i polisbilen och precis när vi kliver in i polisbilen då bara smattrar kameran. Så, här.
Nej.
Så var det med den poliseskorten, men det vart ju en bra story.
Verkligen. Mm. Men med facit hand så kanske du ångrar att du tackade ja till den här polisen.
Jag lärde mig någonting av det också. Ja. Så att jag åkte inte polisbilen efter det.
För narrativet här har ju blivit att den matchen, alltså det hatet som, nu vet jag att du inte gillar det ordvalet, förlåt. Mm. Men alltså att det var en sån hetsk stämning så att enda sättet för er att ta er ut i flygplatsen, det var via polisskydd.
Mm, jag förstår, det är skrönorna. Men så var det faktiskt inte.
Nej.
En annan rolig grej från Övik, det var när vi fick nummer på ryggen. Jag fick nummer 10 som jag tog för att nummer 10 har ju liksom med Zlatan, Maradona, Anders Madsen Karlsson och så jag. Det var ju fyra
stora. Du kände
stora.
Att du var liksom domarnas nummer 10.
Ja, exakt. I vilken fall som helst så när vi dömde med nummer första gången, det var en träningsmatch mot Luleå. Det var förresten det året där Modo vann SM-guld för att då vann de mot Luleå, tror jag, sista träningsmatchen. Men de förlorade alla matcher utom sista, jag tror det var 10 eller 12 mot Luleå. Och då åkte jag runt och så hörde jag bara, hörde Andersson, vi vet vad du heter ändå.
Nej.
Jag har tagit bort namnen på ryggen. Ja, men det var lite roligt. Ja, men det var många som hatar eller ogillar mig fortfarande i Övik. Men jag älskar Övik, bara så ni vet.
Ja, fint. En regel du gärna hade ändrat på?
Vad skulle det vara för någonting att ändra på? Jag tycker att den här puckövershärregeln är underbar. Jag tycker att det är bra att de stramar åt skyddsutrustningen. Vad skulle det vara att ändra på då? Jag vet inte, 17. Jag har ingen bra så här... Jag tycker att de ska minska rinkarna, kan man säga så?
Absolut.
Mm. Jag ser matcher ibland...
Hade det varit roligare som domare? Om du tar
det tror jag också. Jag har sett någon match från Finland nu. Min guddotters pojkvän spelar där nu och det smäller lite mer där, lite mer tacklingar och lite tajtare. Jag tror kanske att det skulle gynna svensk hockey också. Kanske.
En match du gärna hade dömt?
Ja, nu är det så här egentänkt och bara, men det är klart man skulle vilja ha dömt en NHL-match någon gång. Det är väl det. Det är väl NHL och TV-pucken, det är de jag inte har dömt. Men sen har jag dömt allting. NHL kom ju Marcus Winneborg till i 2 år. Det var ju fantastiskt att ha en svensk domare där. Men det är också tufft för en utlänning att komma dit och döma. Du blir inte, det är inte på samma... När vi var i OS i Turin så pratade vi om det där att vi ska ha ett utbyte. Och då, ja men vad fasiken, vad kul liksom. Kan ni komma till Sverige och döma så kommer vi och dömer NHL. Nej men vi kommer till Sverige och dömer SHL och så får ni komma till oss och döma AHL. Så okay. Såg de på liksom
de likställer ligorna där.
Ja. Mm. Men sen har ju NHL-domarna en helt annan liksom karisma och aura runt sig än vad vi har här. Nu finns det några domare i Sverige som tycker jag riktigt duktiga domare. Det kommer alltid komma upp duktiga domare.
Där är du om 10 år.
Ja, du, om 10 år. Den här årstiden hoppas jag att jag kanske tar hand om Eriks lilla, vad blir det då? Med 9-åring då? 10-åring då? Kanske har de 2. Kanske kan man tillbringa några månader i varmare länder. Jag hoppas att jag fortfarande är pigg och frisk i kroppen så jag kan åka skidor som jag älskar. Ja.
Men ett fint svar och det verkar som att du verkligen ser fram emot att få vara farfar.
Ja, det blir jättetrevligt. Det ser jag verkligen fram till. Erik har, jag har varit borta mycket under hans uppväxt och jag hade tänkt att även Oskar skulle få, jag skulle betala tillbaka lite till honom, men jag ska betala tillbaka till Erik nu och verkligen vara närvarande. Och där får jag väl också säga att Himmel, min fru, har ju verkligen varit den som stöttat mig under alla år jag har dömt, bara för att vara hemma och tagit massa skit och stryk, men de gör ett grymt jobb.
Thomas Kuben Andersson, stort tack för att du var med i min podcast och berättade din historia. Jag tycker att det var väldigt starkt och det var roligt. Det var väldigt mycket i det här avsnittet som jag uppskattade och jag hoppas att alla lyssnare gjorde det också. Så stort tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Och tyvärr så är det ju så att den här säsongen så får inte min gäst önska någon låt som vi går ut på. Nej, jag ser att du blir besviken.
Ja.
Ja, du hade sett fram emot det kanske.
Ja.
Nej, tyvärr har vi inte såna rättigheter utan vi kommer bara helt enkelt avsluta här. Men vi säger tack återigen och sen så säger vi tack till alla som lyssnat på Hockeypuls den här veckan. Vi är tillbaka nästa torsdag igen. Har ni några funderingar, tankar eller kanske gästförslag, då hör ni över till mig på adam.johansson@expressen.se eller på sociala medier. Nu säger jag och Thomas Kuben Andersson tack för oss och
tack,
på
tack.
Återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.